möta dig, Jesus Kristus. Tack, Herre. Tack. Kom nu, Herre, och fyll oss med mer av dig, Herre. Vi vill se dig, vi vill möta dig, Herre. Vi vill få uppenbarelse om vem du är. Vi vill förstå ditt ord, heligande, att du öppnar ordet för oss. Tack, Jesus. Led oss nu den här stunden. Amen. Jag har med mig en bild den här dagen. Och det är bilden av en maskros som bryter igenom asfalten och kommer upp i vägen liksom. För det som har varit i bönerummet så står det här på en lapp som där vi har skrivit tilltal från Gud, och så är det här en bild som någon har fått här, men som jag har haft med mig inför den här söndagen. Och att maskrosen, och det kan vara andra växter också, vi kan se det som ogräs, men att det finns en sån kraft i det här som kommer under asfalten, eller det kan vara betong eller så här, som har fått bara vara och ja, i Guds skapelse på något sätt, i det som han har lagt ner, så spränger det igenom. Och det är en bild som jag har med av det lilla som får komma med sin växtkraft och bryta igenom det som vi ser som det hårda, det som vi ser som det bastanta, det som finns där, som egentligen inte ska gå att bryta igenom. Men det gör det. Det bryter igenom. Det kommer med liv. Det kommer med växt. Och låter man någonting stå tillräckligt länge så växer och växer och växer och blir övervuxet. Och det kanske inte egentligen är en bild som vi vill se, någonting som är helt övervuxet eller så. Men det kan vara när vi ser Guds tillväxt eller ett grönområde, så är det en fantastisk bild. Och jag skulle vilja lyfta fram Paulus, en person i Nya testamentet, en apostel, som han är, ja, när man pratar om bärare och väckelse så är han verkligen en bärare och väckelse. Paulus, han går dit han ska gå, och det finns ingenting som kan stoppa honom egentligen. Paulus, han har bara en sak för ögonen egentligen, och det är att få sprida Guds rike och att få komma längre och längre och längre i det här, och att det ska ut till människor och att församlingar ska planteras och så. Och han går vidare och han säger till och med vid ett ställe att men den här längtan i mig, jag vill till det här stället, men den helige ande hindrade mig. Så istället så fick jag gå hit, för det var den helige ande uppenbara för mig att jag skulle till det här stället. Och det står om Paulus att i Apostlagärningarna 17 att när han kom till Thessalonike där, så står det om dem att nu är de, att det blev en väldig uppståndelse, för det blev det när Paulus kom och när lärjungarna i Apostlagärningarna, när de kom till något ställe, så när Guds rike kommer så händer det någonting. Det är inte bara att det bryter in och så blir det lite så här, ja men det var en god grej. Gött att de har startat en kyrka här. De kan göra något, ha något lite fint café här eller något sånt och bidra till övriga samhället och så lever vi på bra. Jag menar inte att det är fel att starta café, Det tror jag kan vara jättebra. Om det är det man ska göra. Men i det bilden vi får i apostlärningarna är ju att det bryter så mot kulturen som finns där. Att på varenda ställe de kommer och det här skarpa budskapet som de har. Det blir en sån clash. Och det, de lever i en tillbedjan av Caesar i romarriket och av andra gudar. Att när de då ska vända om från det här så märker de att det här vill vi inte. Och när de kommer till Thessalonike så blir det en jättesån krasch. Och då säger de om, men nu är de här också. De som har vänt upp och ner på hela världen. Och då har de släpat dem inför en domstol då av något slag. Och vill att de ska döma de här som har tagit emot dem då. En som heter Jason och några andra som finns i församlingen där som har tagit emot Paulus och hans följeslagare. Och vad handlar det här om då? Att hur har de kommit dit? I Apostlagärningarna 1 och 8 så handlar det om Jesus tal till apostlarna, lärjungarna innan hans himmelsfärd. Och då säger han, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det här är riktningen som han ger. Det här är uppdraget som han ger till dem. När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och jordens yttersta gräns. Och sen kommer vi tillbaka till Apostlagärningarna 17. Och så säger de, nu är de här också. De som har vänt upp och ner på hela världen. Och då har vi fått följa apostlarna och Paulus och så vidare genom apostlärningarna och sen ett antal kapitel till. Hur det här som bara var en liten grupp i första kapitlet, hur det sprider sig och växer och hur det går utanför Jerusalem, hur det går till Judeen, Samarien och ut i romarriket, hur Paulus reser iväg och hur Petrus gör det också, hur de olika sprids ut i olika delar av romarriket. Och så vet vi ju sen att vi sitter här idag, så det har spritts långt utanför romarrikets gränser. Men hur gick det här till? Och jag skulle vilja läsa från Johannes evangeliet kapitel 6, vers 60-71. Och där står det så här. Många av hans lärjungar som hörde det sa det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta. Och han sa det till dem. Tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte. Det var därför jag sa det till er att ingen kan komma till mig om han inte fått det givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sade Jesus till de 12, inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem, har jag inte själv valt ut er 12? Ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom. Och han var en av de 12. Det här är en lite speciell text. Den finns ju såklart i en kontext här. Men det som vi möter är att Jesus som är våran förebild, våran frälsare, våran kung, våran bäste vän. Han predikar här i Kapernaum och han möts av att många av hans lärjungar säger: det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Och som vi följer tanken här, eller resonemanget, så leder det till att vid den här punkten så är det många av hans lärjungar som slutar följa honom. Men vissa av hans andra lärjungar, de 12 bland annat, de får på något sätt en fördjupad överlåtelse. De kliver in i att säga: fast vi tror så här. Jesus ställer dem inför frågan: ska ni gå eller ska ni vara kvar? Och de säger: vart skulle vi gå om inte till dig? Vi vet att du är det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så vad är det som har hänt för att människor ska vända bort från Jesus och att lärjungarna ska göra bekännelsen de gör? För något är det ju som händer som gör att olika människor gör olika val. Och ni kan märka idag att jag kommer hoppa lite mellan olika personer så här i Bibeln. För att jag skulle här bara vilja lyfta fram en domare i Gamla testamentet som heter Simson. För Simson, han... Vi kan tänka så här, vi har olika... Vi är kallade till Jesus, vi har olika riktningar. Men ibland när man står inför saker, inför olika valmöjligheter, så kan man känna så här att... ja, jag skulle vilja följa Jesus här. Jag skulle vilja ta beslutet att kliva in i den här situationen och komma med väckelsekraften, komma med liksom den helige andes kraft, komma med, om man säger, maskrosfröt här som kan få leda till växten. Det som Jesus säger är senapskornet in i den här situationen. Men vem är jag att göra det? Jag förstår om David, som är så smord, kan göra det. Och nu tänker jag inte att ni ska försöka jämföra oss två, utan men jag vill bara att ni, jag tror säkert att ni har befunnit er i situationer när ni har känt att jag har inte kapaciteten att klara den här situationen. Jag är inte skapt för att klara av att göra det här valet. Jag kommer aldrig kunna komma med riket i den här tiden. Jag kommer inte kunna göra som Göran gjorde. Att ha frimodigheten att be för den personen. Simson då. Han var domare i Jerusalem i Israel under domartiden. En tid innan de fick kungar. Israel är det förlovade landet som man följer under nästan hela Gamla testamentet. Det som Jesus verkar i. Och de ligger i... Under Simsons tid så ligger de i strid med ett folk som heter filisterna. Och vad hände med Simson? Jo, alltså, Simson, han föds genom, om man säger, ett löfte från Gud. Han ska bli den som sätter det fria. Det här är ju på något sätt en messiansk profetia. Det ska komma en som sätter det fria. Men han ska vara en nasir. Och nasir, det innebär att han lever inför Gud. Han är ett löfte. Ingen rakkniv ska komma på hans huvud. Han ska inte klippa håret eller skägget. Så Simson, han växte upp med den här vetskapen att jag är den som ska sätta dem fria. Jag är utvald av Gud. Och han hade hår, långt hår, hårflätor som symboliserade detta, som påminde honom hela tiden om att han är den utvalde. Och så hamnar han i, och han kommer in i en situation där Guds ande kommer över honom och han får styrka och besegrar filisterna som de står emot, och så att förtrycket släpper, och Simson är domare över Israel i 20 år, står det. Så Simson är liksom, är någon som är redo för den här situationen, så är det Simson, kan man tycka. Men så står det i Domarboken 16 att Simson begav sig till Gaza. Och så står det, där såg han en prostituerad. Och han gick in till henne och, nu citerar jag inte ordagrant, men han gick in till henne och spenderade natten med henne. Och de omringade honom och sen besegrade han i och för sig dem. Men det här startade en spiral, nedåtgående spiral för Simson, som han fastnar i. Och det som är det intressanta här är, vilken riktning tar Simson här? Han beger sig mot Gaza. Det här är, folk som har räknat ut att det ligger 40 kilometer ungefär från hans hemstad. Och att det skulle då ungefär vara 56 000 steg. För att han går på den här tiden. Och så att han går till Gaza. Och vad har han för mål med att gå till Gaza? Han har egentligen ingenting där att göra. Han är domare i Israel. Filisterna vill inte ha någonting med honom att göra, för att de har ingen chans mot honom. Och han går dit, men och han går så att säga i fel riktning. Han ska inte dit. Och han har 56 000 steg på sig att vända om, att bestämma sig att jag ska i den andra riktningen. Men han tar aldrig det beslutet. Han har så att säga ställt in sig på en riktning, och när han väl kommer dit så får han se den prostituerade, och han går in i den relationen, och han vandrade i riktning mot sina begär, mot det han ville ha. I Apostlagärningarna 1 och 8, det som vi sa i den heliga andes, när den heliga andes kraft kommer över er så ska ni gå ut. Då ger Jesus en annan riktning. Han ger riktningen att gå till Jerusalem, hela Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Det är liksom en utgivande riktning. Han ger riktningen att, ja, steg för steg ska vi ge ut, men vi går mot att hans rike ska få spridas till hela världen. Han säger inte, det säger han i andra sändningar, men han säger inte, ni ska gå till jordens yttersta gräns, ni ska sprida det här till jordens yttersta gräns, utan han säger, gå till Jerusalem, gå till Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns. Så han sätter en riktning för dem som de kan få följa, och de ska göra det i kraft av den heliga ande. Så de får på, så att säga, en, att de valde att följa riktningen som Jesus gav, inte riktningen som utav deras egna begär, av det som låg, som de sökte i sig själva. Så att säga, Jesus är våran längtan. Bibeln säger, sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. Det finns en inbjudan att Jesus får bli vårt första, och utifrån det så får vi sen liksom, så får vi ta del av andra saker också. Men han har satt en riktning för oss. Och i Johannes 6 här, det är varför lärjungarna vänder bort. så är det Jesus, han sätter den här riktningen lite på sin spets. Han har haft ett väldigt utmanande tal där han säger att jag är det levande brödet. Ni måste äta mig för att ha evigt liv. Ni måste bli kvar i mig. Ni måste stanna hos mig. Ni måste ta emot mig för att ni ska få evigt liv. Och det här blir väldigt utmanande för dem. Är det du, och det här är en judisk kontext, är det du, vad är det du säger egentligen? Är det du som är det levande brödet? Och det som han säger egentligen är ju då att jag är frälsningen, jag kommer från Gud. Han upprepar om och om och om igen i det här kapitlet att jag har blivit sänd från himlen. Och för judarna så blir det här väldigt, väldigt utmanande. För att det är bara Gud som sänder från himlen. Det är han som har sänt förnödenheter för oss hela tiden. Och skulle vi ha fokus på någonting annat än, ja, än det som vi kan se och ta på. Säger du att du kommer se till våra behov om vi väljer dig, så att säga. Och när vi får ta emot det här brödet, det levande brödet, när vi får smaka det, när vi får äta det, när vi får låta det fylla oss, då har lärjungarna fått, de har fått göra det och säger: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. De har fått smaka och se att Gud är god. De har fått smaka på honom som det eviga livet och se att han fyller våra behov. Den här väckelsekraften på något sätt som Jesus har kommit med, den har de fått se. Och ser att det här är det som världen behöver. Vi behöver inte ett bröd under till. Eller det är klart att vi behöver det. Men det finns i det som Jesus kommer med. Men det är inte brödundret i sig som är det speciella. Medans judarna i den här texten tidigare frågar: för att vi ska tro på dig, vad är det för tecken du kan visa oss som gör att du är lika stor som Mose? För Mose var ju den som hade gett deras förfäder bröd från himlen när de vandrade genom öknen. Så här har de då att de har förstått att Jesus, han är den som ger det eviga livet. Han är den som ger mer än de behöver, så att säga. I honom finns det de behöver. Och därför så kan Petrus bekänna. Och han kan avgöra sig till den vägen. Han kan säga i den tuffa stunden när folk börjar droppa av. När de inte vet, okej, men vart tar det här vägen egentligen då? Vi trodde ju att alla skulle samlas runt Jesus och bli kungen. Så säger ändå Petrus: vi kanske inte fattar vad som händer. Men Herre, till vem skulle vi gå? För du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Medans andra då istället inte har fått den uppenbarelsen. Och därför så viker de av. Men det är den vi får söka mer och mer av. Att förstå uppenbarelsen. Förstå, ta emot det brödet i vårat liv. Så att när vi hamnar i val, när vi bara kommer in i en situation, hur kan jag få vara med och plantera senapskornet här som kan få växa till ett stort senapsträd där himlens fåglar kan bygga bo? För det är det som Jesus liknar Guds rike vid, bland annat. Ett litet senapskorn som planteras i jorden och sen växer upp till ett stort träd. För att Jesus är den som tillfredsställer. Det är han som fyller oss. Det är han som är allt. Och i samma kapitel här så har lärjungarna, de har varit med om brödunder. De har fått se Jesus gå på vattnet. Men samtidigt så är det så att brödundret är det samma personer som lämnar har också varit med och sett det. Så vi behöver på något sätt få Guds uppenbarelse för att se vad är det som händer. Det handlar inte bara om jag ska få se tecken, utan hur ska jag få se det så att jag får tron på Jesus som är maskrosens sprängkraft. Och i apostlärningarna där vi då började så säger Jesus att de ska bli vittnena när den helige ande kommer över dem. Och genom tron på Jesus att den helige ande fyller oss så har vi frö till väckelse i varje situation. Att du har det fröet. Du, genom att du tror på Jesus Kristus, genom att den helige ande bor i dig, så har du det fröet i väckelse, till väckelse i dig. Där du finns i den situationen. Och vi vet inte vad för ringa på vattnet det blir. Men vi får ha tro på Gud som är, så att säga, undrens Gud, miraklernas Gud, väckelsens Gud. Han som vill se samhällets förändring, som vill se människor komma till tro mycket mer än vad vi vill. Vi får tro på att han gör verket och ger skörden, ger tillväxten efter att vi har fått vara med och planterat eller vattnat. Och i det så får vi se var är vi i historien. Men vi får tro på att vi kan få stå med där, och samma Gud bor i oss som Paulus när de säger om honom, nu är han här också. Om honom som han som har vänt upp och ner på hela världen. Och det här är bara en liten grupp som startar upp det här. Och jag blev så fantastiskt uppmuntrad av att höra Göran berätta om den här lilla grejen och hur det bara är en bön. Hur han följer Guds tilltal. Men vad leder det till? Hur den här killen blir ledare för den här gruppen och vad ringarna på vattnet utav det blir, det vet vi inte, men han gör så mycket mer än vad vi förstår, så vi får be tillsammans och vi får fundera på vad i mitt liv är det som för Simson kanske locka mig iväg. Vad är det som är saker som jag behöver faktiskt säga nej till, och vad är det som startar den tanken i mig där jag behöver säga stopp innan jag börjar gå allt för många steg? Och vad är det om jag vill se att Göran, han gör såna där saker, jag vill också det. Eller jag ser det i någon annan. Vad är det för människor som jag vill inspireras av? Jag tror att vi behöver söka upp människor som får på något sätt, att vi får vara nära dem. Vi får ta in ifrån dem och få låta dem ge av det goda som de har. För att vi blir som de vi umgås. Främst så får vi umgås med Jesus. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du är väckelsens Gud. För att du är du ger generöst av din kraft, av ditt rike. Hela Guds rike på något sätt. Något märkligt sätt har du anförtrott åt oss, Herre. Och vi får vara bärare av ditt rike. Och jag ber om uppenbarelse, Jesus, av vad det innebär att när vi möter någon så är vi faktiskt bärare av dig. Du Guds helige. Kungen av universum. Livets bröd. Herre, jag ber att du lär oss om det. Att du lär oss om oss själva i det. Vad det innebär för oss att när vi kommer in i en situation så handlar det inte om vad jag som Jonathan har att dela med mig utav, utan det handlar om att du finns där genom mig. Ditt rike finns där genom mig. Så vi ärar dig och prisar dig för det, Herre. Du är den första och den sista. Du kommer ha det sista ordet. Kom och fyll oss nu. Vi kommer att sjunga en sång. Och kanske du känner igen den, kanske inte. Men jag bara skulle vilja uppmuntra att komma inför för Herren den här sången.